Många frågar, var hittar jag dina produkter, Serafia? Det ska jag tala om för er. Mina orakelkort, böcker och så mycket mer som jag skapar, det hittar ni på www.serafiaskosmos.se. Vi tar Klarna. Varmt välkommen!
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Innan vi drar igång med dagens avsnitt så vill jag faktiskt berätta en rolig sak för er. Jajamän. Den av er som inne i Facebookgruppen Övernaturligtvis gör ett inlägg som jag finner är det mest intressanta gällande en upplevelse man har haft angående då andar eller telepatisk kontakt eller liknande. Någonting som följer temat i dagens avsnitt. Berätta er en story. Förklara där vad ni upplevt och tycker jag då att det här inlägget, det var ju riktigt intressant, spännande, kul eller bra. Då vinner den som har gjort inlägget en stycken kortlek som jag har designat. Nämligen paranormala fenomen. Mm? En stycken sådan, det är den som har gjort det mest intressanta inlägget enligt mig. Och ni andra som inte vinner ska inte bli ledsna, för att era inlägg är säkert superbra också, men någon måste ju vinna och så är det ju alltid. Undrar man då i övrigt, vad har du för trevliga kortlekar och produkter i din nätbutik Serafia som du har skapat? Ja, då går man in på serafiaskosmos.se och så tittar man. Och nu är det ju snart jul, så jag tycker ju att ni ska köpa julklappar. Jag tycker det. Köp julklappar. Nu lyssnar vi. Slut ögonen och hör min röst när jag räknar till 3. Så kommer du alltid varje månad vilja handla någonting ur min nätbutik. Och jag säger 1, 2, 3. Och så kan du öppna ögonen igen. Lätt som en plätt. Kram från en liten hypnotisör. Välkommen till ett avsnitt av Övernaturligtvis. Jag heter Serafia och jag älskar min podd. Ja, men det gör jag. Nu blev det inget avsnitt förra veckan, för att bland i livet livet och det kommer mycket emellan. Men så tänkte jag får ju bjuda på någonting lite extra spännande, lite extra kul, lite extra mysigt så här. Precis efter första advent. Vi lackar ju mot juletider. Och juletider, alltså det är ju mörkt och trist ute, dagarna är korta. Och vad ska man då göra om inte häxa loss eller spöka loss eller göra mysiga spännande saker inomhus istället då? Dessutom så här år så kan det ju vara lämpligt att gå in i själen lite mer än vanligt. Att gå inåt, att söka i sitt inre. Och när man gör det så får man, vad ska jag säga, en inre koppling till det som ögat inte alltid ser. Att gå in i sig själv och lyssna inåt gör oss mer uppkopplade, påkopplade till att ha till exempel andekontakt. Meditera är ju inte för alla, det är ju väldigt bra annars effektivt sätt att få igång det mediala seendet, att balansera sig mycket. För det handlar ju om att vara sitt bästa jag. Det är ju så här att när man mår som sämst, då har man också sämst andekontakt. Man hittar inte sin andlighet. När man behöver sin spirituella känsla som mest, det är ju när man mår som sämst, men då är den som bortblåst. Och det kan man ju tycka är väldigt dumt, men det beror faktiskt på att det kräver mycket att vara påkopplad. De här förmågorna som till exempel jag besitter med att se i bilder eller höra med inre ord eller känna in eller se kort eller hela den mediala talangen av att läsa av energi och uppfatta den och tala med andra väsen i energivibbar, eller man ska förklara det. Det tar mycket, mycket energi, och för att få en riktigt bra connection till det spirituella och till sin egen förmåga, det kräver att du själv är vid god hälsa, att du är helt i balans i chakrarna, att du är utvilad och känner dig jordad och stabil. Just för att det är ju samma sak om du ska ut och ja, du ska vinna en viktig match i någon sport. Tror du att du gör det om du mår skit psykiskt, inte har ätit ordentligt och sover väldigt dåligt? Nej. Och etter värre är det ju då med den mediala talangen. Men vi låtsas nu då att vi alla har den på topp och mår prima. För det är också en mental inställning. Man kan ju förändra mycket av sitt mående genom ren vilja. Jag håller nämligen i min hand en bok som heter Telepati och okkultism. En bok för vardagsmänniskan av Eira Hellberg. Och det här är lite intressant, ska ni veta. För den här boken, det är ju inte en ny bok. Den är jättegammal och kom till mig på ett väldigt spökigt sätt. Den är tryckt på Lars Hökerbergs förlag i Stockholm. Och ska vi bläddra och se när den är tryckt. För det minns jag inte riktigt. Den är tryckt 1922. Den är alltså 100 år gammal. Bara det är ju helt fantastiskt. Och så står det så här. Denna bok har skrivits på beställning av det tyska förlaget. Den framträder icke med andra anspråk än att vilja väcka intresset för verkligheten i dess omgivande så kallade okulta fenomen. Sporra till opartisk undersökning utan högmodig dumhet. Visa riktningen i vilken förestående förklaring och utveckling av okultism kunna ernås. Framförallt har jag med dessa sammanfattade anteckningar velat visa en var på den Ariadnetråd, vad fan är det? Ariadnetråd. Varje individ håller i sin hand och som kan föra honom in i hans eget väsendes labyrint om han ärligt vill. Stuttgart, oktober 1921. Författaren. Det här är ju precis det som jag pratar om det här. Att man ska hitta då sin inre utveckling inom det här området. Sitt eget väsendes labyrint. Ditt eget väsens labyrint. Det är ju det du ska utforska. Och jag har ju alltså inte läst den här boken. Jag fick den här boken för hela. Jag skulle nästan tro att jag fick den för... kan det varit 3 år sedan jag fick den? Det var innan coronan. Och jag fick den av en väninna. Hennes farfar eller morfar, något av det, hade ju då varit i New York. Han tog sin gigantiska svarta kappsäck och drog dit och lärde sig att meditera av en indisk guru medan han var där. Så han var ju extremt tidig i detta och han köpte mycket böcker. Jag har några engelska jättekola böcker som är 100 år gamla också ifrån den här snubben som han köpte när han var i USA då, New York tror jag det var. Mestadels böckerna ser ut att vara tryckta där i alla fall. Och även den här som han då har köpt på svenska. Och det här Eira Hellberg, jag vet att jag googlade omkring lite på henne då när jag fick rabarber på böckerna här. Och insåg att hon hade skrivit lite av varje, om lite allt möjligt. Så är man intresserad av det. Jag ska inte säga att det finns, men det finns mer böcker från henne som skulle kunna vara av intresse, men hon är ju en doldis, så att det är inte jättelätt att hitta mycket information om henne, men den här kvinnan som skrev de här böckerna för 100 år sedan, det är ju ändå jädra coolt. Tänk då på vart kvinnan var för 100 år sedan och så skriver hon något sånt här, det är jättefräckt. Jag skulle vilja läsa lite ur boken då som en andespecial så ni får ta del av det här. 1. Den gamla grunden. Det finnes en tankeriktning som menar att människan samtidigt lever i två världar, den materiella och den översinnliga. Det vill säga att hon i sitt väsen äger krafter från två helt olika håll. Och det här är intressant, för jag brukar säga så här, och det här är tips från mig. Om man vill verkligen
bli som ett stort batteri och vara jättekraftfull. Då känner jag ju, och det här är en spontan grej som jag gör bara på känsla, men det är så kul att läsa det, att någon är inne på samma spår redan för 100 år sedan. Att man känner att man jordar sig. Man visualiserar att ens fötter och tår blir till rutter och grenar som gräver sig ner i jorden. Och man jordar sig och man tankar in urkärnan inifrån jordens lavakraft liksom, och moder jords trygga gamla visdom och liksom, åh, vad stadigt man står. Känn det. Sen när jag har kommit så långt, då tänker ni uppe på huvudknoppen, att uppe, mitt uppe på huvudet så öppnas det som en stor öppning, och det är där ni når upp, ni växer som en hög ljusspelare hela vägen upp, ser det som en tv-mast längst upp i universum. Och så är ni uppe där och kopplar ihop er med universums allvetande tid- och rumvetskap, den högsta goda kanalen, era medialitet, allt som ligger där ute i eten, all energi som ni kan tanka in och liksom smaka på och sortera, absolut. Gör det. Och känn att ni då kan lägga på ett litet filter i den här. Ser som att ni sätter ett Melitta-filter över huvudet samtidigt, så att ni tar in det som är av god info till er. Tänk att jag tar bara in det som jag behöver veta, som är av en god och intressant anledning. Skit och skräp och dumma energier för min hälsa, det tar jag inte in. Lite så kan man tänka. Vi fortsätter. Den kristna religionen uttalar detta med trosartikeln, och människan besitter en själ som vid födseln blir hennes och i döden lämnar kroppen för att befriad från materian fortleva i den översinnliga existensen. Denna själ som ska vara en helt annan art än materian kan i undantagsfall disponera över krafter vilka vårt vetande icke kan förklara. Och sålunda sker i världens och individens liv händelser som kunna förstås endast om man fasthåller tron på en av kroppen oberoende med intelligens, tanke och känsla utrustad beståndsdel som står över de kända naturlagarna. Och det är då själen man pratar här. Och sen så är det lite högtravande pladder här, tror jag. Och man pratar lite om... och mycket om religion här, och det kan vi hoppa över, hela den här, mycket om den kristna grunden. Ja, här kommer vi kul, nu kommer det kul. Nu berättar hon. Berättelserna om besök av fallnas andar, förutsägelser om egen död, syner och händelser man icke naturligt kan förklara, cirkulerar miljontals bland alla de kämpande nationerna. Men vår tid är icke ensam om dessa erfarenheter. Det kan vara av intresse att ur det gamla så lärda skrifter hämtas några av deras vittnesmål om samma ting, säger de. Och för 100 år sedan så menar hon ju att hon pratar ur den moderna synpunkten, och nu ska hon referera till gamla saker. Och jag tycker att det är lite en svindlande tanke att vi sitter och läser en 100 år gammal bok nu och refererar till den som hur man trodde då för 100 år sedan. Vi kör. Plinius den yngre berättar om ett kedjerasslande spöke i Aten som filosofen Athenodorus bringade till ro. Man bröt upp golvet i huset och fann ett skelett i kedjor därunder. Lucian berättar samma sak och tillägger att efter skelettets begravning blev det lugnt i huset. Suton skriver att då Caligulas kropp efter mordet blott till hälften förbrändes och resterna ytligt nedgrävdes, begynte i hans hus och trädgård ett störande bråk av spökeri som varade till egendomen nedbrändes och systrarna på föreskrivet sätt bevisade brodern den sista tjänsten. Ja, det här är ytterligare något fall då med Caligulas kropp. Det var någon snubbe som blev mördad och då brände de färdigt och klart. Han kände sig lite vanhelgad, för han var då tydligen bara till hälften nedgrävd. Tyska krönikörer från 1135 berättar om andeknackningar. Hieronymus berättar om sin far Cardanus, att denna hade till ledsagare en ande som under mer än 30 år icke vek ifrån honom, och han hade sett och talat med 7 andra andar. Cardanus själv omtalade sin levnadsbeskrivning att Sokrates, Platinus, Synesius, Dion, Flavius Josef, fan vilka namn. Jag försöker här verkligen läsa flytande och trevligt för er, men det är jävla svårt.
Flavius Josefus och han själv då, alla de här snubbarna, hade goda familjeandar, men att Caesar, Cero, Antonius, Brutus och Cassius hade olyckliga om en sköna andeledare. Okej, okay, så att här finns lite indikationer på att man kan få även kassa vägledare och guider. Det är ju lite intressant. Då kan man säga så här, då har man inte tagit kontakt med guider och uppstigna väsen som guider, utan att man har fått lite vanliga döingar helt enkelt, som kanske inte hade det bästa omdömet när de levde heller. Så att det får man ju faktiskt se till att man inte springer på och går med på vad som helst som börjar prata med. Han ansåg sig, någon snubbar här, ansåg sig ha fått en ande med sig efter 47 året och visste från denna dag i detalj kommande ting. Så här är ju då Hieronymus antagligen, måste det fan vara. Jag vet inte, de rabblar så jävla mycket snubbar här så att man blir helt förvirrad. Men någon av de här gamla skruttarna då ansåg sig från det att han var 47 år ha fått med sig någon guide, för att från och med det året då, så visste den i detalj kommande ting. Före obehagliga eller olyckliga händelser åstadkom anden varnande buller och bråk. Benvenuto Cellini skildrar i sin dagbok en mängd övernaturliga upplevelser, särskilt från fängelstiden. Då går vi in på en ny snubbe här. Men här rabblar man då en massa från historien där man berättar om kända nedtecknade människor och deras vittnesmål om att man då hade andekontakt. Den här Benvenuto Cellini i sin dagbok, när han satt i finkan där, en gång planlade hans fångvaktare i hemlighet att mörda fången. Okej, men det är alltså de tänkte mörda Benvenuto. Benvenuto visste ingenting härom förrän han oväntat hörde en inre röst som tillropade honom: "Ve Benvenuto, skynda, skynda! Anropa Gud med all din makt." Benvenuto lydde, och efter en stunds lidelsefull bön hörde han åter rösten tala: "Vila dig och frukta icke mer." Hans djupaste längtan under fängelsetiden var att få se solskenet, och ofta erhöll han besök av en skön yngling som förde honom ut till en mur där han såg solen och mitt i dess sken Kristus på korset och Jungfru Maria. Återförde sitt fängelse genom reglade dörrar och galler, erhöll han plötsligt en dag vissheten om att hans tid i källarhålet var slut, och han sade vakten att allhelgonadagen klockan 4 skulle hans fiender bli tvungna att föra honom ut därifrån. Så skedde. Han blev, men gud, jag vet inte vad som, det är väldigt snurrigt skrivet, jag ska bara säga det. Det är jättesvårt att hålla tråden, så att vi kanske inte behöver gå in så jäkla mycket på. Men det är otroligt mycket som står här om nedtecknade tidigare saker då, som man upplevt på alla möjliga håll och kanter i världen. Påven Bonifacius, och så den femte tror jag det är, när det är ett V, befallde att biskop Adalbert, som ägde tankeläsningens förmåga, skulle hållas i livstidsfängelse. När Marie Antoinette i Trianons park mötte den henne då okände bryggaren Santerre, greps hon av en oförklarlig skräck. Vid den långt senare skeendet av avrättningen på henne kommenderade denne Santerre nationalgardet i Paris. Mm, så det var ju han som befallde att hon skulle mördas. Ja, hon hade en föraning. Kejsar Napoleon berättade sina memoarer att general Lasalle mitt i natten skrev till honom och bad få överflytta sin förlärning på sin son, medan han hade en bestämd aning om att han icke skulle överleva morgondagen. Han föll också i slaget följande dag. Ja. Ska man ut och kriga kan man i och för sig, måste jag ju då säga, vara ganska fett säker på att det går åt helvete, men ändå. Här kommer vi till någonting i mina gamla hemtrakter. Historien om Swedenborg, som i Göteborg minut för minut iakttager Stockholms brand, är väl förkänd för att här behöver återges, säger människan. Men vad fan, det vet inte vi. Vi kanske vill höra mer här om Swedenborg. Ja, då får vi googla detta. Swedenborg, Stockholms brand. Jag skulle vilja tro att han såg allting från Göteborg och sa att nu brinner det i Stockholm. Och på den tiden fanns det ju varken tv eller mobiltelefoner eller någon telegraf. Så att, det fick han ju rätt i då, dagen efter antagligen, när beskedet nådde göteborgarna. Ja, sen finns det en himlans massa mer historier här, men jag tror vi ska hoppa dem nu. Det är dubbla med
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Medvetandet är kapitel nummer 2 i den boken. Teosoferna talar om själens reinkarnationer. Det förklarar de ofta återkommande plötsliga Så säger inte vi nu för tiden. Jag tror att de stavade lite annorlunda för. Man erinner någonting. Ja. Det här med att man erinner blixtlika minnen av personer och situationer. Att det liksom på något sätt känner att det är jag, men i en annan kropp och i en annan händelse. Det har jag ju själv varit med om. Att jag får ganska relativt korta sekvenser där jag ser att det är minnesbilder. Det är inte att jag får en syn eller vision, utan det är minnesbilder, precis som när jag tänker tillbaks på en julafton när jag var liten och fick en liten moshishi och du vet, sådana här vanliga minnen. På samma sätt, de kommer till mig när jag drömmer, då får jag tidigare livminnen. Men tyvärr har det varit väldigt starka, tragiska. Ett där jag står naken med alla mina barn i olika åldrar och dessutom är gravid. Står vi allihopa nakna avklädda i ett rum. Och så kommer det in soldater med gevär och tittar på oss. Och sen vaknar jag upp ur det minnet då. Men det var inget trevligt. Jag tror att vi fick ta av oss alla kläderna och så blev vi väl slaktade där inne i rummet då. Antagligen för att karln man var ihop med var någon som skulle mördas och så strök hela familjen med, antar jag. Det var någon form av krig för länge sedan. Och sen så har jag ett minne när jag var mörk, afrikansk slav i USA. Och jag var då någon form av hushållerska eller kokerska. Och sen lite mer uppstående militär i hans cottage, eller man ska säga. Och han var så fruktansvärt rasistisk och hemskt mot mig, och jag minns den här scenen när jag har stått och lagat mat hela dagen. Minnet är, när jag kommer in i det här, så minns, liksom, är det så att jag har slitit med den här maten för att det gäller att hålla den här snubben nöjd, för annars blir han fruktansvärt elak. Så att jag vet att jag stått där och slitit med att maten ska vara god och perfekt och verkligen liksom lagt min själ i det. Ser han komma genom fönsterrutan över ett gräsfält upp mot huset, kommer in och jag säger då på engelska att jag har maten färdig, min herre, och liksom så här då försöker vara till lags. Varpå den här jäveln haft en grinig dag och är på skitdåligt humör, så att han bara liksom slår ifrån maten och säger att jag vill inte ha någonting som dina svarta äckliga jävla fingrar har tagit i, liksom, du äcklar mig typ. Och sen så gick han iväg och jag gråter så fruktansvärt sorgset, och jag vaknar av att jag gråter så fruktansvärt sorgset. Så att det var riktigt traumatiskt. Nu ringde min telefon här, så jag var tvungen att trycka bort det bara så att vi fick med det i podden. Japp. Så att det här med tidigare liv, det är ju väldigt intressant. Och sen när man då går in på telepatin lite längre fram här. Jag har ett trevligt minne, kan jag säga. Ett trevligt minne från ett tidigare liv. Det var jag kille och jag står inne i någon form av ladugårdsbyggnad. En väldigt gammal ladugårdsbyggnad. Och jag kan se ut till gårdsplan och ett bostadshus där utanför. Men jag står lite intryckt i en smuck där inne. Och det finns någon liten skänk eller steg eller vad fan det är. Och jag har sex. Ja, det här var en väldigt kort sekvens, men jag står ju där med sleven i grytan med någon som sitter där på något sätt, på något, ja, sitter framför mig på någon skänk eller någonting, och jag har då sleven i grytan och är väldigt exalterad. Och det här var bara någon liten sekvens, och jag vaknar upp och utbrister för mig själv när jag vaknar att fy fan, vad orättvist. Är det så skönt för killarna? Och tyckte mig då upplevt att det var en exaltering och njutning som var lite beyond kanske mycket av det, även om man då har haft väldigt trevligt som kvinna. Det ska jag inte säga att jag har haft något torrt sexliv. Nej då, absolut inte. Men det var den där extra, det var någonting, och jag har funderat på det efteråt om det är så att det är lite orättvist att de har det något skönare bara för att de också ska vara lite mer villiga att föröka sig. Att den här driften att ha sleven i grytan. För att män är väl i det primitiva stadiet kanske inte lika att de längtar efter barn på samma sätt som kvinnan längtar efter barn. Och därför kanske de många gånger också tänker att vad trevligt med en slev i grytan. Såklart längtar de efter sex. Men vi har ju den där längtan, modersinstinkten av att vi bara känner att vi dör om vi inte får ett barn. Många av oss har den, inte alla, men många har ju känt det där att man kan inte längta nog efter ett litet knyte i famnen. Medan killarna kanske känner den kärleken lite starkare när de väl håller sitt knyte i famnen. Att kanske behöver de då ha den här, att det är så jädra gött att de tappar fattningen och tycker att sleven i grytan, det kör vi på även om det är en dum idé just nu. Jag vet inte, det här är ju en teori som jag någonstans elaborerat fram lite efter det här, att jag fick den tidigare livminnet och blev sne på riktigt. Blev jag sne för att det var stråtvassare där för killen. Det var inte okej, tyckte jag. Ja, herregud. Och då kan ni förstå, ni som har haft det riktigt, riktigt gott som tjej, för det har jag haft många gånger. Och har man det då så här galet bra som tjej i sexet, ta och vri upp det 10 kanaler till då, så har ni vad den snubben kände den gången i mitt minne. Det var inte okej. Ja, nog om det. För att vrida igång kanalen här lite grann igen och få till det här avsnittet innan vi ska lägga ner det. Det var ju det här att jag ville få ihop någonting om telepati, för det är ändå det som boken heter här också. Och jag bläddrar lite här nu, får vi se om jag kan hitta någonting. Det är väldigt mycket som är faktiskt här från hypnotism och hypnos. Sömn, och det står en massa intressant i den här. Men hon hänvisar hela tiden då, i stort sett säga, till gamla saker som hon har hittat i historien som här. Nu har vi telepati. Nu undrar jag vad de anser är telepati. Okej, nu ska vi se. Här är jag mediala som får liksom... Nu ska vi se. Spågummor, och det är grejer. Ett telepatiskt medium. Nej, men alltså, när jag skummar igenom texten här så måste jag säga att det de tycker är telepati här är nog inte riktigt det som jag anser är telepati. För de pratar om ett telepatiskt medier. För den telepatiskt tränade är luften full av ohörbara tonvågor i vilka man drar till sig de ensamma melodier som passar in i ögonblickets symfoni, skriver de. Marshal Bazompierre berättade sina memoarer om kung Henrik 1V. Vad fan är det? Den fjärde eller den sjätte? Jag är kass på romerska siffror och jag svär mycket det här avsnittet, jag ber om ursäkt. Det finns väl någon mening med det med kanske. Att han jag fastnar i de här konstiga namnen och konstiga bokstäverna, så jag får ju inget flyt, va? Marshal Bazompierre berättade sina memoarer om kung Henriken 1V att han samma dag han mördades uttalade sin övertygelse om att han skulle dö inom de närmsta dagarna. Och kungens vän och minister Sully säger i sin krönika att denna aning varit så länge och blev all starkare ju närmare borddagen kom. Så att då blev han mördad då, med andra ord. Men då säger jag så här, det där, det anser inte jag är telepati. Så att jag slår ihop den boken nu lite grann, och så att ni får något mer matnyttigt än än bara att jag läser väldigt osammanhängande ur den här boken som ändå är himla rolig. Men jag känner att i och med att språket är lite bak och fram på och alla de här namnen rabblas, så är det oerhört att oerhört svårt att återge det korrekt på något sätt för er lyssnare. Telepati. Vad anser jag i telepati? Ja, men jag har ju upplevt telepati, alltså på riktig telepati, bara vid ett tillfälle. Och då är det när du får svar av någon annan, svarar dig in i ditt huvud av att du tänker svaret, fast du vet att det är inte du som tänker tanken. Så att man tänker tankar in i någon annans huvud, kan man säga. Så att det var en väldigt märklig känsla. Det var då jag har ju berättat om det här mötet med en alien, men det var ju det här med att jag han tänkte en tanke när jag såg den här varelsen, vad är det? Och då får jag en tanke som svar, och då sa den ju alien. Och det var inte jag som svarade alien, det var inte heller att jag fick till mig det här, jag känner att jag är en alien, eller jag får till mig att det, utan det var en tanke. Och jag frågade något, fick ett svar till i att jag kände att du pratar med mig i mitt huvud, men det är ingen röst, det är inga bokstäver, det är inget språk, det är tankar. Det är telepati. För då får du svaret via dina egna tankar. Det är språklöst, kan man säga. Telepati är språklöst. Det är som att du får svar i dina tankar på ditt egna språk. Även om en aliens 100% inte pratar svenska. Så det var någon slags mind control där lite grann. Vilket jag tycker är väldigt intressant. Men spöken och andar då? Andar, spöken. Vad är det absolut spökigaste jag har varit med om? Nej, men det är väl när saker flyttar sig. Det är väl när jag mitt framför ögonen. Jag har ju sett en stor tung järnhylla bara börja gunga framför mig. Säkert 10 år innan jag var med i Spökjakt. Men i Spökjakt då, säsong 3, där jag medverkar som medium. Där välte faktiskt en stol. Alltså helt oförklarligt välte denna stolen. Och det var när jag var på väg att gå emot den, för att verkligen, jag blev exalterad och gick rakt emot stolen för att visa en sak som stod bakom stolen. Medverkaren, eller vad man ska kalla det, Daniel, som också är med i säsong 3, han gick ju också emot stolen samtidigt och skulle också gå fram till ett fönster bakom och visa den här föremålet som vi kände var negativ energi. Båda två rör oss mot det föremålet, så någonstans mitt emellan oss blir det en sån energiladdning, antingen från anden eller från vårat driv eller en kombo av alltihopa, men på något sätt så blir det som en jäkla energismäll där bara, och stolen bara tokvälter i golvet med en smäll. Kom inte med på film riktigt. Ja, ljudet kommer med, men kameran var riktad åt ett annat håll i rummet tyvärr. Och det där är intressant, och det hände andra saker när vi var iväg där också, men det var också en sån här grej att när stolen full, det vet jag att det fanns ingen i världen som hade kunnat rigga det. Jag vet ju att det inte var fejk, så därför kan jag riktigt liksom känna att stolen välte punkt till slut. Och ja, det stod en lampa på den, men den vägde typ ingenting. Alltså den var inte ens i närheten så tung att även om du lutar den lite mot stolsryggen så kan inte en hel stol välta liksom. Det finns ingen sån vikt i den lampan som gör att en hel stol välter. Så att det var ju en sån här sak. Så att visst, när andar samlar ihop sin kraft så att de kan rikta den på ett sätt som gör att de faktiskt kan flytta föremål eller välta saker, det är intressant. Och då tänker jag så här, om en ande kan utan händer flytta och välta och riva och ha sig, då måste ni förstå att även en levande människa som har kroppen som batteri borde kunna flytta saker jädrans lätt också, bara med att ta sin energi och knuffa energin liksom ut ur kroppen. Ungefär som att ni prövar med något väldigt lätt föremål och sitter inte bara och tittar på det, nu ska du flytta dig, utan att ni känner lite mer att ni laddar, försök visualisera. Visualisering är ju ett sätt att styra energi. Visualisera att ni laddar upp som en jädrans eldklot, eller på sagt, med ett energiklot i händerna. Bara bygg den där bollen. Sitt och dra händerna ihop och isär tills den känns som att det är som ett gummiband mellan handflatorna. Börja med dem ganska så nära. Ta era händer och känn energin i handflatorna först. Låt det liksom puttra lite i handflatorna. Känns att jag ber om energi i mina handflator i handchakrat. Och sen börjar ni föra händerna fram och tillbaks mot varandra. Ungefär som man drar och sätter ihop magneter. Du vet, när man drar ifrån magneterna och sen släpper dem mot varandra igen så sugs de ihop. Dra händerna fram och tillbaks tills ni känner helt plötsligt att det blir som ett gummiband mellan handflatorna. Då kan ni börja bygga energin. Börja sedan att utöka avståndet mellan händerna, men tappa inte gummibandet så att säga, tappa inte magnetismen. Gör ett klot av energi och pröva sen att trycka det en bit ifrån något väldigt lätt föremål då, som ett stående papper eller ett gratulationskort som står upp, är ju inte så tungt. Det är ju liksom en pappersvik egentligen. Tryck emot och se om ni på något sätt kan se energin och liksom trycka den mot pappret med intentionen att det ska välta. Testa. En annan rolig sak med det här med att lära sig styra energin då som människa och kunna påverka saker utan att ta på det, det är att tända ett ljus. Tänd ett ljus och låt det brinna. Låt aldrig hoppet försvinna. Det är mörkt nu, men det blir ljusare igen. Tycker ni att jag tappar tråden idag? Jag är sjukt fokuserad och trött alltså. Men tänd ett ljus och låt det då brinna. Och sen så fokuserar ni på lågan. Och försök påverka storleken på lågan. Försök få lågan att växa, att bli hög och stor. Och sen försök att krympa ner den. Försök få den till att flacka eller vara stilla. Fokus, fokus, fokus. Och bara fokus på att ni styr lågan. Och jag kan inte riktigt förklara hur ni gör detta. Det är bara en medial power man har eller inte. Men fokus och tänk att era tankar är energi. Ser det som att det går en radiovåg mellan pannan där ni tänker bort i ljuset liksom, och styr den, påverkar den. Och ge inte upp. Prova inte bara i 2 minuter och skit i det. Ge inte upp, fasen, fokus en lång stund nu. Plötsligt händer det. Jag har gjort det. Jag har faktiskt fått en låga till att växa skithögt och sen krympa ihop igen. Och det tog en stund innan jag kom på tekniken. Men det är ett roligt partytrick. Och kanske kan jag visa det på film någon gång. Ja, mina vänner. Vi tackar Eira Hellberg som kanske är återfödd i en reinkarnation, eller så har hon lyssnat på när jag spelade in avsnittet. Eira, vi tackar dig för din jättespännande bok och tack för att du för 100 år sedan lyfte fram ämnet och gjorde det på ett spännande sätt. Jag ska läsa dig ikväll i lugn och ro, och då ska jag läsa alla namn du rabblar. Utan att tappa tråden. Det ska jag göra, Eira. Ni andra, tappa inte bort er. Ni är ju för goda. Jag är så tacksam för att ni lyssnar. Och snälla, tipsa gärna alla era vänner om att lyssna på podden. För det är så man klättrar på poddlistan. Det är att man får nya lyssnare. Jag ligger stadigt på samma lyssnarantal. Och det är jag jättetacksam för. Det är jättefräckt. Men ju fler nya som lyssnar, det är ju tydligen så man klättrar på listorna. Så tipsa alla ni känner om att lyssna på Övernaturligtvis. Och be dem lyssna från säsong 1, första avsnittet, fram tills nu. Helt enkelt. Det var väl allt ifrån mig. Och sa jag det inte förut så säger jag det igen. Tappa inte bort det nu. Månbröd där. Och solsyror. Tills vi hörs igen. Hej då. Övernaturligtvis.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Många frågar, var hittar jag dina produkter, Serafia?
Det ska jag tala om för er. Mina orakelkortböcker och så mycket mer som jag skapar, det hittar ni på www.serafiaskosmos.se. Vi tar Klarna. Varmt välkommen!